Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag tycker det var mysigt att det gick en buss på Drottninggatan. Buss 33.
Ja.
Det har alltså gått en buss på Drottninggatan.
Ja, det tycker jag är en underbar detalj.
Det är så svårt att tänka sig. När trafiken har fått härska ännu mer än vad den får göra in i Stockholm.
Det var troligtvis tvåfiligt där alltså. Ja.
Idag om man går längs Drottninggatan, hur otroligt omöjligt det är att föreställa sig en busslinje som drar fram där. Det är helt orimlig tanke. Mm, det är det. Men 50 år sedan, det var inte så orimligt.
Som ett spöktåg i en Harry Potter-film eller sånt där.
Ja, visst.
Ja, jag vill åka buss 33 i eftermiddag. Ja. Går det att ordna på något sätt? Jag skulle vilja säga, vad härligt till alla lyssnare där ute som förhoppningsvis kommer få se en stund där vi ska ägna oss åt Stockholm och Stockholms historia.
Vad härligt för oss också som sitter här.
Ja, men verkligen. Det här är en levande dröm, som man säger.
Ja, jag har sett fram emot det länge.
Ja,
både få göra och få höra.
Ja, men precis. I bästa fall kan detta kombineras.
Jag är ju född och uppvuxen på Mariaberget med så här grandios utsikt över hela stan. Så jag ger mig själv helt liksom godtyckligt ett mandat att bestämma över vad som är fint i stan och så vidare och hur det ska se ut. Och dessutom tolka min egen historia som jag vill.
Ja, men jag är ju faktiskt beredd att ge dig det mandatet. Mm. Och den ni hörde förut talas så självklart om detta var Linus Eklund.
Linus Eklund Adolfsson faktiskt till och med, om det ska vara...
Och Villekraft heter jag och bor faktiskt strax bredvid. Inte riktigt lika fin utsikt men nästan. Men en väldigt fin utsikt har jag nu. För till höger om mig sitter även Staffan Lindfors.
Riktigt, ja, stämmer.
Och hur känner du inför det här med i gamla Stockholm?
Jag känner ju så här att jag tillhör den kategorin av människor som en gång har längtat efter Stockholm. I och med att jag bodde i Luleå i 5 år på 70-talet.
Ja. Varför gjorde du det?
Längtade eller bodde i Luleå?
Jag bodde i Luleå.
Pappa var officer, personerad officer och flyttade dit. Och det var det lyckosammaste som kunde hänt mig i alla avseenden. Jag älskar Luleå fortfarande och åker ofta dit. Men jag längtade efter Stockholm. Jag såg ju Häftig fredag på tv där det liksom var Stockholmsstämning. och längtade och längtade och så till slut kom vi hit och sen dess så har jag liksom älskat Stockholm.
Gud vad skönt, Staffan. Tack. Inte minst för vår del.
Ja.
Ja. Men du föddes i Stockholm, eller?
Jag föddes ute i Täby, Näsby Park.
Täby.
Och längtade till Stockholm därifrån också.
Ja, men jag är också född i en förort. Så att för mig kom ju liksom stan in långt senare. Mm. Men jag tycker en sak som är anmärkningsvärt när jag hör er båda här. Mm. Och även i viss mån mig själv. Det är att det låter nästan lite gammaldags när du pratar, Staffan. Det är som att finns det även en längtan tillbaka i historien?
Jag tror det. Jag tror att min längtan har alltid varit efter att hitta... tidsmaskiner i text och i samtal och i föremål och platser. Till exempel när de gräver i Birger Jarlsgatan så står man alltid och kollar på skärningarna från asfalt till kullersten och sen så nothing. Sand, pure sand.
Och sen kommer det helt långt, långt under där någon sorts kulturlager liksom.
Ja. Ja, det är väldigt inspirerande sagt. Jag håller med dig fullständigt. Och är det så att man vill vara en tidsmaskin, då är jag nästan beredd att önska folk från hela universum just till Stockholm. För Stockholm är en lysande tidsmaskin.
Absolut. Det är ju det som Stockholm i väldigt hög grad är känt för också. Så att du kan du gå ifrån liksom medeltid i princip och vidare in i via brutalistisk liksom 70-tals ja. arkitektur in i hypermodern liksom bebyggelse och miljö.
Där kan man verkligen nästan tacka dem som har rivit och liksom hela stadsdelar som många tycker onödigt på 50, 60, 70-talet. Just för att det har blivit sådana kontraster där. Ja. För att det, är man i andra sådana här äldre städer så kan det vara lite väl musealt. Och, ja. Det får jag en känsla av.
Att det är som att det inte har några plattor från 80-talet liksom. Man ja. Måste föra det dåliga i perioden.
Bananarama, kom tillbaka. Allt är förlåtet.
I det här avsnittet så har vi ju valt att prata om Hötorget. Jag tänker mig att samtalet ska kretsa lite grann kring Hötorget. Ja. Och då undrar ni förstås nyfiket, varför, för det är jag som har liksom satt nålen just på Hötorget. Undrar ni varför?
Ja, jag undrar lite grann och såna saker.
Jo, men då har det faktiskt att göra med det som Staffan var inne på alldeles nyss. Det här med att jag också växte upp i en förort. Och i det här fallet då ute i Bromma, västerut. Och det var ju först när man kom upp i 5, 6, 7, 8, 9, 10 års åldern som man började få känsla för det här med vad stan var. Och på väg in till stan från Bromma så åker man ju över Tranebergsbron och sen så blir det lite grann som att där börjar stan så smått. Men det var inte förrän vid Hötorget som det verkligen smällde till. Och då känner man att nu, när man går upp för rulltrapporna här och kommer ut i det här blåa stora konserthuset. Mm. Jag undrar om det var det blått. Det var lite så här gråmugget på 70-tal. Mm. Ja, i alla fall så där kände jag att här börjar stan och därför vill jag gärna prata om Hötorget i det här programmet.
Ja, men alltså jag kan på något vis ändå relatera till det här även om jag inte är uppvuxen i Luleå eller Äppelviken eller någon annan förort utan faktiskt mitt inne i stan men jag kommer ihåg så noga när jag var i New York första gången och man har landat på JFK och så kommer man åkande in liksom och stan ser man hur den tonar upp sig där som någon sorts liksom hägring och sen så åker man över bro och ner i en tunnel och så bara försvinner alltihopa och sen så nästa grej man ser det är, då är man, kommer man dyker man upp i den här tunneln bara mitt i den här smeten. Mm, och det känns som att bara åka in i en film om fet låt samtidigt. Och det måste någonstans vara samma sak om man liksom kommer sladdande utifrån liksom, från gröna linjen utifrån Äppelviken eller för den delen långt utåt Helsinki i Täby. För man kommer ju med tunnelbanan över bron där och sen så efter Kristineberg så försvinner man ju ner i tunneln. Och rätt som det så kliver man av tunnelbanan när man är inne i stan där man ska vara. Och då liksom händer allt på en gång.
Ja, men så är det verkligen.
Minnena är inte alls så strukturerade. Jag minns alltså typ att det är en resa in. Utan jag kan minnas sublimala klipp så som att mormors hand och påskris. Och om mormor vill kan vi väl gå ner till... Det är bara det lite ja, grann ja. En annan tid liksom.
Absolut.
Och för att man har ju tidiga minnen också blandat med de här... tunnelbanefärderna in.
Ja.
Men det är alltså, att du associerar till New York där, därför att det är ändå...
Jämförelsen kan ju tyckas vara något...
Nej, egentligen inte, därför att vi har ju verkligen våra samlade skyskrapor där. Ja. Eftersom Kungstornen då ja. I Kungsgatans vad ska man säga, högsta punkt de och sen så inte minst Hötorgsskraporna, de här fem trumpetstötarna som kom något senare. Så nog kunde man kalla just området runt Hötorget för vårt svenska Manhattan.
Ja, men absolut. Jag menar, det är ju en del...
Det sa ju med Grönköpings Manhattan. var det ju faktiskt en professor Paul Hedqvist som kallade nedlåtande Hötorgshusen.
Yes, är det sant?
Ja.
Vilken jävla apa skulle jag säga.
Ja, men det är ju...
Hötorget var ju någonstans ändå... Det lilla man vet om Hötorget, om jag har förstått saker rätt, det var att det faktiskt en gång var en by. Man får inte glömma att Stockholm är idag en stor stad, men det var från början flera olika byar som tillsammans bildade ett vart det leder.
Som bara råkade ligga på ungefär samma plats.
När det förtätades.
Ja.
Och det finns vissa saker som pekar på att det då fram till en 1300-1400-tal var en by som hette Väsby.
Oj,
ja. Och ända fram till, alltså när det här så småningom integrerades i Stockholm, så har det varit allt ifrån en väldigt liten marknadsplats dit folk har kommit ifrån, framförallt norra delar av stan. Eller om stan.
Ja,
bönder och
Uppsalaslätten och Roslagen.
Ja. Och då, vad jag förstår, så var det som två torg som varit viktiga. Ett torg för kreatur och ett torg för då hö.
Ja.
Och annat. Så att det blev hötorg och Oxtorget, som också hade en väldigt stor betydelse på den tiden. Det är lätt att glömma idag, därför att nu är Oxtorget ganska inbyggt och förknippas mest med Christer Pettersson och en ja, pokerklubb och sådär.
Om hö är någonting som används i företrädesvis då för, jag vet inte, utfodring av djur, då är ju egentligen Hötorget mer eller mindre en jävligt liksom strategiskt belägen bensinmack. Mm. Vi liksom stadens utkant sådär. Och det måste ju gått åt också sådana sinnessjuka volymer med hö. Liksom.
Men det är precis, du är inne på rätt grej där. För jag läste någon stänkare om det, just det där. Att det var därför man flyttade torget längre mot utkanten. För att det blev för mycket volym.
Ja.
Stod det bland annat.
Så vitt jag kan komma ihåg så är det så att de här stora måtten då. Som, alltså på den här tiden så var det jäkligt viktigt att, och det fanns ju liksom kungliga och statliga liksom verk som kontrollerade alla såna här mått och att det liksom, så att det var ju noga påpassat att de här lådorna hade en viss volym och liksom det kunde man mäta upp så att det inte blev någon fusk och att inte folk betalade för mycket eller för lite eller någonting för sådär, så att och de där kallas för parmar, därav Parmmätargatan.
Cool. Det hade jag ingen aning om, måste jag säga. Vi vet ju att det låg en av Gustav Vasas tre kungsladugårdar låg ju på motsvarande där, vad heter det där kasino som ligger i hörnet, Sveavägen, Kungsgatan.
Det som låg där, Monte Carlo.
Monte Carlo-huset. Där låg
där är Adidas här, nu för tiden.
Ja, Adidas.
Ja, och det var en krog här som hette Monte Carlo.
Just det.
Där låg den här kungsladugården.
Ah,
jag menar, kronan skulle ha sitt, det vet man ju. Och det är klart att de ville vara nära de färska varorna och magasinera det väl, kan man tänka sig. Liksom.
Jag skulle gärna vilja höra lite mer om Beridarebanan och Rännarbanan, alltså som var en stor plats i området.
Jag skulle vilja säga så här att det intressanta med denna plats är bland annat, tycker jag, att den tjänade ju som mittpunkt för 1600-talets gatureglering. För att den var ju i princip nästan nord-syd. Så att även om centrum i stan, eller stan utanför broarna, Norrmalm då, var Gustav Adolfs torg, så satte man ju Rännarbanan som
Norrmalms torg hette ju det torget på den tiden.
Norrmalms torg, ja. Eller Malmtorget kunde det heta. Ja. Ibland.
Men vi förirrar oss hela tiden här. Alltså om man återgår då till Beridarbansgatan, det är ju ingen som vet var det ligger idag om man inte jobbar på Stadsteatern. För att då ligger nämligen sceningången i Kulturhuset på Beridarbansgatan.
Och det säger ju en del om hur stor den här Beridarebanan faktiskt var. Därför att om man tänker sig att Beridarebanan började strax söder om Hötorget. Det vill säga sträckte sig hela Sergelgatan och bort till då nuvarande Stadsteatern. Det är högst tänkbart. Det finns ju en gammal teckning som man ganska nyligen har hittat. Så man såg först inte riktigt, vad är det här för stad? Sen så kände man igen kyrkorna, gamla Klara kyrka, och så insåg man att det här är i Stockholm. Vi ska naturligtvis lägga ut den här teckningen på vårt Instagram. Så att vi alla kan se hur den ser ut. Men där får man ju också en uppfattning om hur stor Bridarebanan var. Och Bridarebanan var ju sin tids Friends Arena eller Globen. Och
så. Jag tror att det är lätt att få för sig. Att man ser på, i modern perspektiv ser man det så här. Ja men okej, men de hade turnerspel tänker man. Och då ser man liksom i First Night eller någonting sånt här. Hur är det som, några riddare som rider fram och tillbaka. Vad kan det vara? Liksom, det är 50 meter långt med pinnar i mitten. Och så ska man... Men alltså... Och jämför då att om det är en beridare bana så är det ju jämför snarare med Solvalla. Kanske inte riktigt den.
Men också läroplats för militär.
För att man red ju inte med lans och rustning på det sättet när drottning Kristina kröntes 1650. Mm. Utan det var ju ett jippo som samlade folk och faktiskt också en föregångare till dagens teater, att mycket av det här teaterspelet växte fram kring turnerspelen.
I Rom har man ju en liten sån här beridarbana som heter Circus. Den är hyfsat välbevarad liksom, men de sparades in. Det har inte gjort.
Det är väl den som försiggår i Ben Hur där,
va? Ja, precis. De man har liksom Colosseum och Circus, det är de stora gamla.
Bridarebanan hade ju lite grann förlorat sin betydelse kanske då på 1700-talet. Och här dyker ju Sergels ateljé upp. Och en annan känd kulturperson från den här tiden, nämligen Carl Michael Bellman.
Ja.
Som för en tid faktiskt bodde just vid Hötorget. Ganska precis där konserthuset ligger. Och hans adress torde ha varit Stora Bastugatan.
Okay.
Som ju var den gata som genomkorsade det här området innan Sveavägen fanns. Och det låter ju kanske som en stor esplanad, men det var det ju inte. Utan det var ju en liten backig gata. Brunkebergsåsen var ju nästan dubbelt så hög. Man har ju kapat topparna för att fylla dalarna så att säga.
Mm.
Och så att det finns väl, jag har sett någonstans att om man tänker sig de allra högsta husen på Brunkebergs torg ger en indikation om hur högt upp själva Brunkeberg faktiskt en gång var.
Mm.
Men tillbaka till Bellman som då under sin småbarnstid hyrde lustigt nog utan något som heter Dubois, vilket jag har lagt på minnet utan någon anledning, men det är för att jag tänker på Svullo förstås.
Ja, naturligtvis.
Ja,
men
Staffan släpper fram en liten bok här.
Jag ska flika in här, tänker jag. Jag sitter med Stockholms adresskalender eller vägvisare för år 1853.
Det är alltså en bok som är så här liten och konstig och skev så att man egentligen inte får ta på den med bara händerna. Man måste ha så här vita bomullshandskar.
Det är en originalbok.
Det är en originalbok.
Ja.
Och den här kommer jag ha som en liten kompis, som en liten katt bredvid mig här. Som hoppar upp i mitt knä ibland. Och jag tror Ville du nämnde Dubois.
Ja.
På Stora Bastugatan 15 bodde han. Han var bryggare. Med initialerna OJW.
Ah, där har vi ju svart på vitt. Bara som en liten indikation om hur det kan ha sett ut då vid Hötorget. Så var det faktiskt en liten bro som då gick, man kan tänka sig över det som var Tunnelgatan. Heter det Olof Palmes gata då? Eller vad heter det?
Mm. Ja, Tunnelgatan heter det.
Tunnelgatan heter det fortfarande.
I alla fall delar av det.
Mm. Men. Och det har ju alltid varit en ganska hisklig, grådaskig gata. Men ännu längre tillbaka så gick det då som sagt en liten bro över. Som kallas för skvalbänken.
Nej, vad mysigt.
Ja.
Den går raka sig i den bäcken. Kallt vatten på morgonen. Det är en önskan.
Ja, man kan ju också fått alla smittsamma sjukdomar i världen.
Högst troligt.
För det är inte så att vattnet inte var förorenat i storstäder.
Nej. Det var nog en riktig resa att raka sig där.
Ja.
En kick.
Det låter som att det kan finnas goda skäl att inte göra det då. Eftersom skvalbänken för mig, det låter ju som något, alltså, det är helt enkelt en liten pissebro.
Ja, det kan nog varit. Man får inte glömma att det var ju mycket kreativt som slaktades och sådär uppe i Hötorgsområdet. Så att det var nog ett och annat som rann ner.
Ja, det är det jag menar. Man bygger någonting för att komma över allt som rinner där. Inte för att det är en sån härlig liten pålande liksom, bäck.
Jag tror att vi överhuvudtaget
som rinner ner.
Överhuvudtaget alla tankar på det här.
Liksom, jag får fel bilder framför mig helt enkelt.
Åsens
det är realistiskt
rena vatten som rinner ner där. Jag tror vi kan fastslå att det som rann ner under där i den så kallade skval...
Var något man absolut skvalet, inte vill gå i.
Nej.
Det var nog allehanda otäcka ting.
Ja.
Och faktiskt. De djuren som då slaktades, är det de djuren du tänker... Är det de som alltså vägdes på viktualievågen i våghuset?
Ah, viktualie var alltså sådana här förnödenheter, kanske vi skulle kalla det idag. Ah. Eller åtminstone för 50 år sedan.
Ah, men, ja, ja.
Ja.
För 1816 så byggde man ju viktualievåghus. Ah. Som alla städer borde ha. Än in i denna dag tycker jag. Det känns fattigt nu när det där är borta. Pub ligger ju där. Ja.
Paul Urbanus, när verkade han? Var det, det känns som att det här är en 1800-talskille eller?
Ja, det är 1881 tror jag. Var han född då eller? Hur var det med den här killen?
Ja, för han började ju först som anställd i någon liten butik som låg i hörnet i dagens. Jag tror det skulle vara då möjligtvis Slöjdgatan. Gamla Brogatan då. Och,
Men han öppnade ju själv först i slutet på 1800-talet.
Ja, just det.
Ja.
Absolut. Och han startade ju tidigare. Han var ju så otroligt duktig så att han redan som 23-24-åring startade upp sin verksamhet. Och var nog väldigt trevlig och ödmjuk får man en känsla av. Men han kunde också visa framfötterna på andra sätt. Jag läste någonstans att han en gång gick ut och han höll rent själv på torget helt enkelt. Det var någon känd buse där i någon sorts riktigt svin som får runt och vråla där.
Ja.
Han slog ner honom två gånger och förde honom från torget. Sen hittade han en ny plats att jobba på.
Men det här låter ju som Once Upon a Time in America liksom i början. Det är underbart.
Till exempel Hälsingegården som låg där.
Stora Hälsingegården.
Stora Hälsingegården och Lilla Hälsingegården, ja. Tror jag. Du kanske har mer information om det här.
Ja, de låg ju där konserthuset ligger idag.
Ja.
Och där kunde de ju alltså hysa uppåt 40 bönder som låg som små sillar där och sov ruset av sig och vaknade upp nästa morgon och visste inte om de hade sålt eller köpt något. Eller om de ska göra det.
Alltså det var så illa.
Ja, kan man tänka sig.
Det är härligt hur vi fabulerar. Inte bara spekulerar vi, utan till och med fabulerar.
Vi målar.
Och det kan ju väl liksom, om vi då utgör oss för att vara någon liksom lite historiskt bevandrade, så kan ju det bli vara otroligt provocerande.
Ja, nej.
Ingen är gladare än jag i så fall.
Nej.
Om ni i er iver att rätta oss liksom hör av er om
och det
här. Ja, det kan vi ju faktiskt, jag tycker vi har en stående inbjudan här till Peter Englund eller Ernst Brunner eller Herman Lindqvist eller vem det nu
är verkligen.
Som lyssnar på det här.
Kom hit och berätta själva om ni är så jävla bra.
Ja, exakt. Men jag kan säga så här, angående Hälsingehuset som ju är en oerhört vacker plats, förstår man jag bilderna, så var det så att bönderna så behöver, sen vet vi inte om de drack. Man ska inte ha fördomar. Alla bönder kanske inte dricker sig jättepackade.
då lär de ju ha gjort det. Alla drack sig jättepackade.
Ja, det var så.
Ja.
Där, man vill gärna skönmål om man tänker att vissa bönder var så här rörande att nej, jag ska umgås med min hustru ikväll.
Nej, men man får inte glömma att på den här tiden så drack man ju faktiskt inte för nöjes.
Nej, exakt. Nej,
utan det var ett ganska drygt arbete tror jag från ottan till sena ikväll. Ja. Och att stå på fötter och med vad man nu garvade eller slaktade eller hyschade hö, så behövde man alltså nog en annan stänkare för att få det där att fungera.
Ja, och sen ska man ju också komma ihåg att även om man inte liksom hade benkoll rent teoretiskt på de liksom kemikaliska processerna kring det här, så var ju folk införstådda med att liksom alkohol var en av de, eller alkoholhaltiga grejer var ju något av de få grejer man kunde dricka utan att bli dödssjuk.
Exakt.
Eftersom allt som inte innehöll alkohol allt som oftast var ganska kraftigt förorenat,
ja.
med alla smittsamma sjukdomar i världen.
Ja.
Och det var ju därför liksom också, man gjorde ju öl och såna här saker för barn och såna här saker. Nu var det väldigt alkoholsvagt. Men att man drack sprit och grejer och öl och sånt för hälsans skull, det är liksom inget nys. Utan det var faktiskt så.
Men sen så var det ju sån tristess för människor också, tror jag.
Naturligtvis.
Så att det har man ju hört hela sitt liv att svenska folket höll på att supa ihjäl sig på 1800-talet och man var tvungen att göra regleringar och sådär. Men samtidigt så det otroliga liv som de var tvungna att föra de här människorna är ju rörande när man tänker på det. Oh, vad de fick kämpa och därför får vi sitta här idag.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag är lite osäker på när hon man tager vad man haver ja, när hon var verksam, men min gissning och det här är en riktiga direkt Dick Harrison men att hon var, kan ha varit verksam i början på tidigt 1800-tal, slutet i 1700-tal, tidigt 1800-tal. Och jag vet att hon, om inte alldeles på Hötorget, så kan hon ha bott någonstans i höjd med Brunkebergstorg, Herkulesgatan ringer ett namn. Och det visar ju också att även matkonsten har...
Ja, det fanns ju en kokboksförfattare.
Ja, precis. Han bodde väl i Vita havet, eller?
Ja, så var det där han bodde? Det har du bättre koll på.
Ja,
det,
Vita havet
är
ju...
Vita havet, vad
är det? Det är en klassisk byggnad som tyvärr revs när de byggde Tempo. Men jag vill gärna höra om den här kokboksförfattaren.
De byggde Tempo. Ni vet det. Ja, Tempo.
Ja, exakt. Tempo. Jag menar Tempo.
Ja, ni vet.
Och där låg det ett hus som hade adressen Hötorget 6 och Stora Bastugatan 2.
Ja, det var Vita havet, ja.
Det är Vita havet. Mm. Och jag gick och fotograferade med min iPhone där häromdagen bara för att se vilken utsikt de hade mot Hötorget.
Ja.
Men det var bara stora träd jag fick i ansiktet och ingen sån här avskavd, illaluktande torgmiljö.
Nej,
men ni förstår
det föll direkt där. Men, ja. Där bodde
men vad hette kokboksförfattaren? Mm.
Han hette följande Hagdal.
Hagdal, det där känner jag igen faktiskt.
Ja.
Det där är ju, undrar mig inte, han var gift med någon sån här...
Ja, herregud, han gifte ju sig med en tjej som heter Amalia.
Nu fick jag en annan jag vet, var inte hon en Wallenberg eller något sånt där?
Jo, hon var en gylling. De ägde flera hus där.
Ja.
Och han gifte sig alltså väldigt rikt och han var läkare. Sen kunde han lägga av och vara läkare.
Feta cash.
Ja, med feta cash i båda händerna. Och därigenom så... insåg han ju att han kunde ta det lugnt och skriva kokböcker och gifta sig med den här äldsta dottern i familjen. Och de fick Marcus Wallenberg den äldre som son. Det är mäktigt.
Ja, det var där kopplingen kom in. Ja. Och, men var det rent utav hans familj sen som rev Vita havet och byggde Tempo? Jag bara får något...
Det var ju Åhlén och Holm alltså. Alltså. Det här måste vi reda ut. Ja, det här har jag grönat på i åratal.
Det fanns ju inte så många ägarfamiljer på den tiden. Så att någon koppling i min gissning bara...
Alltså, det är roligt om man... Nu är vi inne på liksom namn på familjer som har såna sinnesrubbade liksom mängder med flingor. Ja. Att det är liksom...
Det är en sanning alltså.
Och det är roligt att det börjar någonstans med liksom... Ja, någon spottstyver på liksom 1700-talet. Så ja. Liksom.
Om man hoppar raskt över torget så kommer vi till det som idag heter Gamla Brogatan.
Ja, just det.
Och det förstår ju då ganska många att den heter Gamla Brogatan utav en anledning.
Ja, just det.
Och det är ju för att det var också den stora gatan en gång i tiden som då ledde ner till gamla Kungsholmsbron.
Just det.
Och där finns det faktiskt en markering i form av Blekholmsbron som är en liten gångbro som visar var den här gamla Kungsholmsbron gick. Man kan ju faktiskt traska över den där Blekholmsbron idag. Den är en nylagd bro.
Ja.
Trevligt att du har lagt den där tycker jag. För det ger ju oss intresserade en känsla av att det finns tankar kvar.
Den ser ju ut som en modern bro som gör ett litet så här romantiskt anspråk på att gå liksom så där en liten välvd bro bara så där. Men det är roligt då att man tänker att den faktiskt har en lång historisk bakgrund egentligen, inte bron som ligger där just idag, men att den markerar platsen för.
Och man kan ju i varje fall i fantasin då vandra över Blekholmsbron och sen fortsätta om man då glömmer bort alla de nybyggda husen och viss mån Vasagatan så kan man ju bara vandra rakt upp längs Gamla Brogatan som ju ändå trots sitt väldigt utsatta läge i förhållande till rivningar och sådär så är den ganska bevarad den här gamla Brogatan och jag tycker att det är en rekommendation till alla att gå den lite oftare för det är en liten stump som har klamrat sig fast.
Roligt också om man går på Gamla Brogatan just så är det ju så att där ser man väldigt tydligt det hela den här föreställningen om att de rev hela centrala Stockholm på något vis. Så att liksom att rivningarna är klara. Så ser man så här, men vänta nu. Det är inte så att man rev allting. Det finns väldigt mycket kvar.
Mm.
Och det är liksom, det är intressant att gå i de här kvarteren och se att. Men vänta, det här är ju ingen som har rivit det här. Så ser man väldigt tydliga brott. Blapp, här.
Mm.
Här går en gräns. Liksom med en väldigt ny modernistisk bebyggelse. Och liksom gammal 1800 tillbaka till 1600-talet.
Ja, men så är det verkligen.
Det är toppen att du tar upp det tycker jag. För att det får inte överdrivas det där liksom.
Men jag vill också påminna om, alltså, även om då Hötorget varit en risig och lite sunkig plats i många sekel faktiskt. Så var det ju också plötsligt en idé om att göra det pampigt och storslaget.
Mm.
Jag läste någonstans att det skulle egentligen ha byggts där i hörnet Sveavägen, Kungsgatan, en jättelika pelare med statyer och sådär. Som
ja, just det. Någon sorts kolonnad.
Ja, som markerade någonting, vad det nu skulle vara. Alltså. Lite rysk stämning kan man ju tänka sig, smög sig på sådär.
Men det här var ju en tid då det inte alls var förbjudet att ha liksom... att vara storvulen och gå bananas liksom.
Ja,
ödmjukhet var förvisso en dygd men inte liksom...
Det slogs ju medaljer för i princip kungens glada humör. Fattar inte någonting.
Det finns någonting härligt i det liksom. Något extremt bejakande i och sådär som... Det motarbetar allt det krassa i att nej men ska vi verkligen inte ska väl vi och inte det och så, jo kör absolut.
Slå en medalj.
Här ja vi ger oss själva liksom medaljer för osedvanligt trevligt uppträdande så där och,
är vi i början på 1900-talet eller var är vi någonstans?
Egentligen var vi ju vid sekelskiftet alltså förra då. Men jag tycker att det är kul att nämna liksom att Gustav III hade ju tänkt dra Sveavägen som en superbred sak. Och
ja,
då hade väl, var det då som liksom Adolf Fredrik kyrka kanske skulle kunna ha fått stryka på foten?
Just.
Det är helt
skulle vara alltså, bortanför Boulevard. Det skulle vara liksom en paradgata som man, alltså, vi hade idag kunnat landa flygplan där. Liksom.
Jag undrar när den döptes till Adolf Fredriks kyrka. Därför att den hette ju Sankt Olofs kapell där innan. Mm. Sen så var det ju lite struligt med de här namnen. Eftersom Adolf Fredriks torg hade vi ju samtidigt på Söder. Mm. I varje fall framåt 1800-talet en gång så döpte de ju där till Adolf Fredrik torg. Och då blev det ju lite rörigt med en kyrka på ett ställe och ett torg på ett annat ställe. Så det var därför som man då döpte om Adolf Fredriks torg till Maria torg. Och det var så sent som, när var det? 30-40-talet?
Ja, 50-talet när tunnelbanan kom, tror jag.
Ja, precis, och jag tror att det är också, alltså det måste ju någonstans ha varit förvirrande, precis som du säger, på båda håll. För att liksom Mariatorget känns ju helt liksom logiskt och intuitivt i och med att det är liksom den centrala liksom anläggningen i Maria församling. Ja, om man inte pratar om liksom
en gammal kyrkogård. Liksom. Ja, jag visste liksom.
Nej, exakt. Kunga hyllningar in absurdum. Ja. Och bara skicka hans namn hit.
Och jag menar, vi sitter idag liksom på Bastugatan. Och vi har talat otaliga gånger nu i programmet om Stora Bastugatan som alltså idag heter Sveaväg.
Mm. Det är det som är så svårt med de här vägvisarna och adresskalendrarna som sen blev telefonkatalog för övrigt när telefonen kom. Så ja. Det är tidiga. Det här, jag tror att Mästersamhällsgatan hette Skärgårdsgatan och man måste ju liksom veta det för att kunna...
Just Mästersamhällsgatan är en av de gator som har flest namn faktiskt. Det är lustigt att du säger det. Ja. Men jag är också återkopplad till att du nämnde tunnelbanan.
Ja.
Och då, det för mig faktiskt åter till Hötorget.
Ja.
Och tunnelbanebygget som pågick då på 50-talet kan man väl kanske avrunda det till.
Eller?
Ja, men innerstadsmässigt så tror jag jag har en markering här att 1957 så invigdes då Hötorgets tunnelbana. Ja. Och på ett härligt sätt så tycker jag det återkopplat till hur vi inledde det här programmet med att jag när jag var liten upptäckte stan när jag tog tunnelbanan in till Hötorget.
Ja. Ja. Det är fortfarande ett bra sätt att upptäcka stan faktiskt.
Ja.
Om man också tar sig upp ur underjorden.
Sen, jag är ju inte teknologidoktor långt därifrån. Jag har inte ens körkort i bil. Men T-banan kan ju tillverkas eller byggas på två olika sätt. Cut and cover eller att borra tunnelbana.
Just det.
Och i London har man borrat och bitvis har man gjort det här i Stockholm också under stads... Mm. Vad heter det? Biblioteket tror jag.
Mm.
Och på andra ställen.
Cut and cover är alltså att man gräver upp och så lägger man spår och alltihopa och sätter tak över och så gräver man igen då.
Mm. Exakt. Och frågan är, kunde man ha gjort det annorlunda? Kunde man ha borrat så att man slapp helt enkelt riva så mycket av den orsaken?
Ja.
Vad tror ni?
Jag tror de passade på att riva. De ville bli av med... Det var en symbol för det gamla ståndssamhället med alla de här paradgatorna, Regeringsgatan och alla borgarpalats. Så att det var nog en ganska skön känsla, tror jag, för många att slita ner det där.
Men rent geologiskt så kan jag absolut föreställa mig att det kan vara rätt problematiskt. Och om man ska borra sig igenom till exempel då... Brunkebergsås och grejer, en rullstensås. Det är nog väldigt lätt hänt att allt det där bara sätter sig, säckar ihop. Jag är inte geolog liksom, men jag tror att det finns ganska mycket begränsningar och även liksom urberg som kommer i dagar överallt och då måste man spränga sig igenom där. Jag tror att man helt enkelt...
Det är
det hade kanske gått, men det är, man får göra det lätt för sig. Om man dessutom då bara det med som Ville säger att man har då gamla skräphus som man uppfattar det som står ovanpå, då är ju ekvationen ganska enkel. Det är klart vi river dem, gräver upp och lägger ner istället för att hålla på och borra oss fram och som ju måste vara oändligt mycket tekniskt svårare och komplicerad procedur liksom.
Mm. Alltså jag tror vi ska börja avsluta det här programmet faktiskt. Ja. Och jag tyckte det kändes fint med tunnelbanans byggande och det som så småningom blev det Stockholm som vi känner idag. Och jag vill också då påminna om en annan väldigt idag högaktuell och ansedd som väldigt modern person, nämligen Fredrika Bremer, som ju är något av en pionjär inom kvinnorörelsen som faktiskt också bodde kring Hötorget.
Vad coolt.
om hon bodde på Drottninggatan precis i höjd med skvalbänken. Och då vill jag inte påstå att hon kanske gick ner och rakade sådär, men det knyter ihop säcken en smula.
Innan vi lägger på locket, och så kan ni kan säga något till varandra, så kollar jag efter Bremer i den här
katalogen. Jag vill också bara påpeka att jag tycker det är viktigt i det här sammanhanget, komma ihåg också att om man då kommer upp på Hötorget idag och gör den här resan som du gjorde från utifrån stan, ner i underjorden, och så kommer man upp i någon sorts liksom kaskad av stad.
Mm.
Sådär, ett fyrverkeri av liksom urban upplevelse. Ja. Så står man ju där liksom, oftast inte i skuggan, för det är på andra sidan av husen, men vid de här fem trumpetstötarna, som du kallar dem, duxhusen som de hette när jag var liten, därför att det då fanns ljusreklam på, som inte finns kvar idag, tror jag, och det saknar jag lite grann faktiskt.
Ja, ja.
Den tycker jag definitivt man kunde ha bevarat. Idag är de ju fasadbelysta, de här fem husen, och de ser ju väldigt snarlika ut, men de är inte helt lika om man tittar på dem lite mer noggrant. De är alltså ritade av fem olika arkitektfirmor och arkitekter som gick samman om en liksom lite gemensam design, men de är olika inuti sådär. Så det, varje hus är liksom unikt, de är inte bara liksom DDR-kopior av varandra på något vis.
Nej.
Och det där kommer ju också leda till en dag naturligtvis, det som vi kanske idag då, om man då är många som där vi började, tycker att det var att de är fula rent estetiskt, och så en dag ska vi gå vidare och de där ska rivas och så vidare. Då kommer vi med största sannolikhet antingen få en till almstrid då, eller någonting. Rör inte duxhusen, eller liksom...
Rör inte parkeringshuset elefant.
Nej, exakt.
Det
är ju intressant. Det känns ju som en liksom någon sorts självklarhet. Liksom, så där, att det kommer alltid finnas folk som vill bevara allting. Men det är intressant att bara se att det finns ett värde idag som vi inte såg då, och det finns värden som vi inte ser idag som kommer vara värdefulla i framtiden.
Och det tycker jag vi ska ta upp i kommande avsnitt.
Ja,
absolut. Det är ju det hela det här programmet egentligen handlar om.
Ja, och plus att vi gärna vill ta ett litet glas monopol och känna oss som gamla stockholmiana experter.
Ja, exakt.
Vi ses.
Tack för idag.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura Vetravarstad?